Den andra dödssynden av Jan Guillou. Del 1. 1982-1985. Kapitel 1. Om en flygande guldfot, svåra skottskador, ett lysande bankrån och effekter av en socialistisk president i Frankrike. Hennes far var en slarver. Låt vara charmerande och gammaldags välklädd, dock en slarver. Hans sammanlagda livsinkomst, nu när han skulle fira sin 60-årsdag, uppgick väl knappt till 500 000, en halv mille alltså, för hans insatser som skidlärare i Kitzbühel och Sälen. Affärsidén var att åka gratis skidor på vintrarna och segla på somrarna. För även om seglandet var inkomstfritt, så var det förstås gratis. Åtminstone i ungdomen, när farfar Oskar stod för kostnadssidan. Därefter blev det dyrare än käre far insåg, eftersom seglingen måste finansieras med ett stillastående och år från år minskande arv. Och eftersom han likt praktiskt taget alla i släkten stoltserade med att vara ekonomisk idiot, eller i vissa fall ännu värre, 1968 radikal och samtidigt ekonomisk idiot, hade han aldrig ens snuddat vid tanken att investera sitt kapital så att han både kunde segla och försörja en familj. Hans livsstil hade onekligen medfört avsevärda alternativkostnader. Entreprenör likt sin far var det minsta han var. Men ingenting av detta hade längre någon avgörande betydelse. Som konjunkturen och världsekonomin såg ut just nu, halvvägs in i Ronald Reagans första, det borde enligt all logik bli en andra, presidentperiod, så snurrade alla hjul för fullt. Reaganomics hade kickat in. USA hade blivit den motor som drev hela världsekonomin mot goda tider. Långt ut i systemets periferi skulle också släkten Lauritsen bli ekonomiskt oberoende på nytt. Det var inte bara något som låg i korten. Det var självklart. Hon läste det lika tydligt som i en balansräkning. Fastigheter var den ena uppenbara vägen. Släktens halvsovande fastighetsbestånd, den lilla sorgesamma resten av det som en gång varit en industrikoncern, var helt skuldfritt. Inte ett enda lån. En del gamla stötar i släkten, exakt vilka visste hon inte, även om hon på goda grunder misstänkte sin far för att vara en av dem, hade för sig att lånade pengar var något skamligt. Sånt som man var för fin för att genera sig med. Den som är satt i skuld är inte fri. That sort of things. Fastighetsbolaget var alltså i rådande konjunktur en enorm dold tillgång. En bortglömd och sovande guldgruva. Det var den ena vägen. Aktiemarknaden var naturligtvis den andra. För 2 år sedan steg aktieindex med 57%, förra året med 65%, och prognosen för innevarande år låg mellan 82% och 85%. Inte ens en babian som kastade pil på aktielistan kunde misslyckas, eller om det var en schimpans. Några studenter vid Harvard Business hade genomfört schimpansexperimentet och gått med gedigen vinst, klart över index. Några av dem själva hade till och med fått stryk av schimpansen. Det var onekligen ljusa tider för hela den marknadsfria världen när till och med en babian, eller om det nu var en schimpans, kunde skapa en förmögenhet på aktieaffärer. De flesta kurskamraterna på Handelshögskolan hade väl mest sett det hela som en lek, eller en sport, som gick ut på att fördubbla det studielån som den socialdemokratiska staten hade vänligheten att förse landets alla studenter med, även de som inte hade det ringaste behov. Vid examen kunde man omedelbart betala tillbaks hela studielånet och ändå casha in en minst dubbelt så stor vinst på det av staten tillhandahållna startkapitalet. Men det hade bara varit som ett grupparbete vilket som helst bland alla grupparbeten på Handels. Eller som ett skämt med det socialdemokratiska bidragssverige. Åtminstone hade det varit så på hennes tid. Med den nuvarande kursutvecklingen och prognoserna för framtiden var det fara värt att allt fler studenter på Handels...